بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد fortsätter idag bismillah ta'ala och talar om de fyra imamerna och deras biografi och deras troslärar. Jag har kommit fram till den fjärde utav de fyra imamerna, Imam Ahmed rahimahullah. Och som vi ser när vi har talat om de här lektionerna, att vi från Ahle Sunna, vi älskar alla dessa imamer och vi upphöjer alla dessa imamer och har dem som våra förebilder. Vi håller oss inte bara specifikt till en utav de här imamerna, utan alla dessa imamer är upphöjda hos oss och vi respekterar dem och följer dem i det goda de har kommit med. Vissa personer, antingen att de tillskriver sig islam eller att det är icke-muslimer, försöker attackera Ahle Sunna och skrämma bort folk från Ahle Sunna genom att tillskriva dem till en specifik person bara. Så vissa till exempel säger, nu kommer vi prata om Imam Ahmed rahimahullah, att ni följer bara, ni är hanbaliter allihopa, ni följer bara Imam Ahmed. Eller att de säger att man bara följer Ibn Taymiyyah, att vi bara följer Sheikh Mohammed Rahab eller någon annan och försöker komma med olika öknamn. Så att det ska se ut, man hela tiden försöker limitera Ahle Sunna, så att det ska se ut som att vi bara följer någon speciell person. Som att det är en liten grupp som följer en person. Men så är det inte. Utan den enda imamen som Ahle Sunna wal Jamaa helt och hållet följer i allting, det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och därefter de som har hållit fast vid hans sunna mest. Och de som är främst av alla dem, det är alla sahabas. Och bland de främst av dem är självklart Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali. Och efter sahabas så var det tabi'un och de imamerna som var på den tiden. Och efter det, de andra imamerna som kommer efter dem, till dessa fyra imamer till exempel. Och alla dessa är upphöjda. Och i enlighet med hur mycket de håller fast vid profeten sallallahu alaihi wa sallam och sunna och vad de tidigare lärde hade för troslära och metodik, desto mer upphöjer vi dem och följer dem. Så att försöka tillskriva Ahle Sunna till någon specifik imam eller lärd, eller till och med en sheikh som lever i vår tid, det här är helt fel. Och det går emot det tillvägagångssätt som Ahle Sunna och Jamaa alltid har haft, vilket är att man respekterar alla de lärda från Ahle Sunna och upphöjer dem. Så att säga att vi bara följer till exempel Imam Ahmed, det är helt fel. Vi ser bara de tidigare lektionerna har handlat om. Först så talade vi om Abu Hanifa rahimahullah, som han var den första av dessa fyra. Sen talade vi om Imam Malik, sen om Imam Shafi'i, och idag har vi kommit till Imam Ahmed rahimahullah. Och hans biografi är väldigt påverkande och väldigt vacker och väldigt fin. Och man kan dra otroligt mycket nytta av den i ens liv. Man skulle kunna ha flera lektioner som bara handlar om det. Det har skrivits separata böcker som bara handlat om Imam Ahmed rahimahullahs liv. Och separata böcker som bara handlade om hans prövning. Som jag senare kommer att tala om. Att han blev väldigt hårt prövad i sitt liv. De flesta när man hör Imam Ahmed rahimahullahs namn så hör man Ahmed ibn Hanbal. Men Hanbal, det var inte hans pappa utan det var hans farfar. Så Imam Ahmed, hans kunja var Abu Abdillah, likt Imam Malik och Imam Shafi'i. Men hans pappa hette Muhammad och hans farfar hette Hanbal. Så han hette Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Shaybani. Shaybani, det är en arabisk stam, så han var arab ursprungligen. Hans farfar Hanbal, som han tillskrivs till, han var borgmästare för staden Sarkhas. Det är en stad som ligger precis vid gränsen i norra Iran mellan Iran och Turkmenistan. Hans pappa var en av soldaterna, de som krigade ute vid Maro. Det är en stad som också ligger i dagens Turkmenistan. Det var där som gränserna gick mot de icke-muslimska länderna som muslimerna var i strid med då. Så hans pappa Muhammad ibn Hanbal, han var soldat som gifte sig då med Imam Ahmed rahimahullahs mamma, och hon blev gravid med honom och han dog i 30 års ålder, hans pappa. Och det har nämnts att dels att Imam Ahmed föddes i staden Maro borta i Turkmenistan, dagens Turkmenistan, och det har nämnts att hon kom dit gravid till Bagdad och födde honom i Bagdad. Hur som helst, så Imam Ahmed rahimahullah, han växte upp med bara sin mamma. Hans pappa hade dött. Hans pappa var soldat som hade dött. Om han dog i strid eller inte, det har inte nämnts. Men han dog i alla fall när han var 30 år gammal. Och Imam Ahmed rahimahullah var spädbarn och hade bara sin mamma. Men hans mamma var rättfärdig. samma sätt som vi pratade om Imam Shafi rahimahullah, så växte han upp utan sin pappa, men hans mamma var rättfärdig och fick honom att satsa på att studera islamisk kunskap. Imam Ahmed rahimahullah föddes år 164 efter hijra, det vill säga 14 år efter Imam Abu Hanifa rahimahullah hade dött, och vad blir det, ungefär 15 år innan Imam Malik skulle komma att dö. Imam Malik dog år 179. Imam Shafi'i dog 204. Så Imam Ahmed rahimahullah, han var 40 år gammal när Imam Shafi'i levde. Så han levde första delen av sitt liv redan samtidigt som Imam Malik. Och han levde en stor del av sitt liv samtidigt som Imam Shafi'i. Så det var den tiden han levde under. Det är väldigt viktigt att förstå vilken tid och vilken plats Imam Ahmed rahimahullah levde på. Hur den platsen såg ut och hur det var på den tiden. Det var väldigt intressant. Jag satt faktiskt idag länge och försökte studera och lära mig om den här grejen. När Imam Abu Hanifa rahimahullah levde största delen av hans liv, och även Imam Malik en del av hans liv, så var det först en familj som styrde den muslimska umman, kalifatet, kallas för Bani Umayya, alltså Umayyid-dynastin brukar man kalla det för. De styrde från det att Muawiyah radiyallahu anhu tog över ungefär år 40 tills år 132. Så de styrde ungefär 90 år under 90 år den muslimska världen. Under den tiden så spred sig islam väldigt snabbt. Först under Khulafa Rashidons tid och sen under Umayyidernas tid. Under Umayyidernas tid så togs det över hela vägen bort till Andalus, hela vägen bort till Spanien och åt andra hållet mot Kina. Så det gick väldigt snabbt. År 132 så skedde ett stort uppror i den muslimska världen. Då Bani Abbas, de som kommer från profetens sallallahu alaihi wasallams farbror, Abbas familj, de kallas för Bani Abbas, Abbasiderna. De tog över makten i den muslimska världen. Så de störtade den här familjen som styrde då, som kallas för Bani Umayya, och de tog över makten. Bani Umayya brukade styra borta i Sham, alltså i Palestinaområdet, Syrienområdet. Där hade de sitt huvudsäte. När Abbasiderna tog över så började de styra bortifrån Irak. Och en av de första kaliferna som styrde, han hette El-Mansur, som levde samtidigt som Imam Ahmed, rahimahullah. Eller som det har nämnts bland annat att han levde samtidigt som Imam Malik och hade talat med Imam Malik. Han beordrade att man skulle bygga en ny huvudstad i den muslimska världen. Så han beordrade att man skulle bygga Bagdad. Och den tiden, subhanallah, han sa åt 100 000 byggarbetare att bygga Bagdad. Det var en gammal stad som ska ha legat där förr i tiden till persiska riket, men det var ingen stad där. Den låg precis intill Tigrisfloden, som var en flod, så det gjorde det ganska grönt i området eftersom det fanns en flod. Men han beordrade 100 000 byggarbetare att bygga staden. Under 4 års tid så byggde de Bagdad från 764 till 768, alltså enligt kristen tidräkning. Och den här staden, bara 10 år efter den var färdig, så bodde det 600 000 invånare där i. Så tänkte jag att det är en stad som var större än Göteborg på den tiden. Sen under Imam Ahmed rahimahullahs tid, i slutet av hans liv ungefär, så bodde det 1 miljon invånare. Och det nämns, vissa nämner att det var en stad i Kina som var den största staden, och vissa nämner att Bagdad var den största staden i hela världen på den tiden. Om vi jämför det med hur det såg ut under vikingatiden till exempel i Sverige, så var den största staden på den tiden, det var Birka. Ni kanske har talat om Birka, vikingastaden Birka. I Birka bodde det mellan 700 till 1000 invånare. Det var den största staden, vikingastaden på den tiden. Så det kan vara farligt att när man läser till exempel om, man tänker att Imam Ahmed rahimahullah levde på 800-talet. Hur såg det ut på 800-talet borta i Europa, tänker man, i Sverige? Så jämför man Rinkeby och de här ställena här, det är gamla vikingaställen där det var små, små samhällen. Bagdad, vi snackar 1 miljon invånare på den tiden. Vilket gör att det var, när Imam Ahmed rahimahullah växte upp i den staden, så var det verkligen ett storstadsliv han växte upp i. Det var inte som att växa upp i en liten by eller liknande. Det fanns alla möjliga saker där. Det fanns många utav de lärda. Islamiska lärda bodde där, Imam Shafi'i som nämnde, han kom dit och undervisade. Det fanns många andra lärda. Det fanns också många andra saker. det hade kommit in väldigt mycket pengar. Så många levde lite så här lyxliv på den tiden. Det fanns folk som höll på med musik, folk som drack kanske alkohol, folk som gjorde många dåliga saker och liknande. Så här saker förekom också. Det fanns muslimer, det fanns icke-muslimer. Det fanns hela områden i Bagdad på den tiden som var judiska områden. Så stora områden som var judiska områden. Och det var ett center för judar på den tiden att studera i Bagdad. Att de kom dit och de studerade och de levde sida i sida vid muslimer. Det fanns kristna där och det fanns liknande. Så vissa personer, man tänker, han levde på en tid, alla var muslimer runt omkring sig, man tänker på den tiden och så vidare. Det var inte så mycket. Han bodde i en storstad, 1 miljon invånare. Det fanns muslimer, kristna, judar. Det fanns majus som fanns kvar för att det här var persiska riket från förut där. Alltså elddyrkare. Det fanns folk från Ahl Sunna där. Det fanns folk från Ahl Bida som höll på med filosofi. Folk som var jättepåverkade av grekisk filosofi till exempel. Och det fanns väldigt många olika saker. Vilket är intressant att man får den här inblicken i hur den muslimska världen såg ut på den tiden. Och Bagdad fortsatte att vara ett center i den muslimska världen. Tills det att mongolerna attackerade år 1258. Och det har nämnts att upp till 2 miljoner människor dog i den här attacken. Eller när de tog över det området där i Irak. Så Bagdad var en stor stad verkligen på den här tiden. Och det fortsatte att vara Abbasid-familjen, alltså Ben Abbas. De fortsatte att styra den muslimska världen under 500 års tid. Även fast på slutet så hade det delats upp till mindre riken. Det fanns Umayyiderna, de flyttade till Andalus och de styrde där. Och det fanns olika mindre stater. Och det är också någonting som vissa har fått missförstått. Att de har trott att muslimerna från profeten sallallahu alaihi wasallams tid tills år 1924 då osmanska kalifatet förstördes. Så tror de typ att muslimerna alltid har varit bara ett enda stort land. Vissa pratar på det här sättet att det är typ 1924 så försvann kalifatet från den muslimska världen. Men det är inte så. Så även till och med år 132 så delades Beni Umayya, de flyttade bort till Andalus och de hade en stat där. Och Beni Abbas, de styrde största delen av den muslimska världen. Men så att de styrde allt. Sen i den muslimska världen så blev det mer olika små stater. Det var det med Timiyas tid så fanns det olika stater till exempel. Och det har varit uppdelat även under osmanernas tid. Det var inte så att osmanerna styrde hela den muslimska världen. De styrde inte borta i Indien, de styrde inte borta i Pakistan och Bangladesh och de här länderna. Där fanns det andra ledare som styrde. Så att den muslimska världen har varit uppdelad och att det fanns sådana här problem. Det existerade till och med på den här tiden. Och det är väldigt viktigt att man känner till det så att inte folk, när man pratar om vad Imam Ahmed Rahimahullah till exempel sa, så ska man inte få det att se ut som han pratade på en tid då vissa av de problem som existerar idag inte existerade överhuvudtaget. Det är sant, det har kommit upp nya problem och så vidare. Men till exempel Imam Ahmed, det var inte så att det inte existerade att folk höll på att dricka alkohol och gå på musik och fester och liknande saker. Att inte det förekom. Det förekom i Bagdad på den tiden. Det förekom att folk höll på med filosofi och kanske inte brydde sig egentligen om islam. Det förekom hycklare på Imam Ahmed Rahimahullahs tid. Det förekom förtryck på Imam Ahmeds tid från ledarna. Jag har pratat tidigare om att Abu Hanifa Rahimahullah satte sig i fängelse och slogs väldigt hårt. Vi har pratat om att Imam Malik Rahimahullah, han slogs så mycket så att hans armar gick ur led. Att Imam Shafi'i som också utsattes för en prövning. Och vi kommer prata om Imam Ahmed Rahimahullah satt flera år i fängelse. Så jätteviktigt faktiskt när man studerar dessa lärdas biografier att man förstår hur världen såg ut på den här tiden. Att man inte bara läser om hans biografi typ som han levde i ett vakuum, utan det var en tid, det var saker och ting som existerade, saker och ting som hände och så vidare. En sak som dock var under hans 73-åriga liv, Imam Ahmed Rahimahullah, att det var ganska stabilt i den muslimska världen. Muslimska världen höll ganska mycket ihop, även fast det hade skett uppdelningen mellan umayyiderna och abbasiderna. Så var det någorlunda stabilt. Det skedde vissa inbördes strider. Men, och det kommer jag prata lite kort om sen. Men det var ungefär 8 kalifer som styrde under Imam Ahmed Rahimahullahs tid. Vissa av dem var mer förtryckande än andra. Vissa av dem stödde Ahl Sunna. Vissa av dem stödde Ahl Bid'ah. Vissa av dem kallade till saker och ting som var kufur. Det förekom olika former av ledarskap under Imam Ahmed Rahimahullahs tid. Och det är viktigt att man vet hur dessa imamer behandlade situationen på den tiden. Som sagt, Imam Ahmed Rahimahullah växte upp i Bagdad. Den här stor staden. på den tiden. När han var 14 år gammal, hans mamma var som sagt rättfärdig och gav honom en rättfärdig uppfostran. När han var 14 år gammal så kom han igång att börja studera islamisk kunskap. Och när han var 16 år gammal så började han specifikt studera hadith. Och om man lyssnar på det så är det inte jättetidigt. Om man tittar på vissa andra imamer som vi har hört om, när de var 9 år så hade de memorerat hela Koranen till exempel och liknande. Så när man ser med ens barn till exempel att man vill att ens barn ska komma igång och studera, och sen imam Ahmed rahimahullah, vilken status han hade, så var det först vid 14 års åldern som han kom igång med islamisk kunskap, och sen vid 16 års ålder som han började studera hadith. Vissa imamer som har nämnts som Imam Ibn Hazm, de var mycket mycket äldre när de började studera till och med också, så man ska inte se det som för sent för sig själv att komma igång med islamiska studier och så vidare. Imam Ahmed rahimahullah, han började med att studera bland de lärde i Bagdad. Det fanns många lärde i Bagdad som man kunde studera hos, så han började studera där. Sen började han resa runt till olika muslimska städer där det fanns lärda för att samla uxlam, där det fanns lärda för att som man kunde studera hos. Han reste till de två irakiska städerna Basra och Kufa där han studerade. Han åkte till Levanten som ligger vid Syrienområdet. Han åkte upp mot Barzos som ligger borta i dagens Turkiet. Han åkte ner till Yemen och studerade där. Alltså tänk er själv, från Bagdad till Turkiet och Mekka, Medina, bara mellan Bagdad till Sana'a, Yemen, så är det 2000 kilometers avstånd. 2000 kilometers avstånd, det är långa, långa distans. Tänk er själv, från Malmö till Milan som ligger i norra, alltså Malmö i södra Sverige, till norra Italien är det 1300 kilometer. Om man tänker att någon ska säga jag ska promenera från Sverige till Italien, och tänker wow, du vet hur långt det är, jag ska rida därifrån. Men Ahmed rahimahullah, han begav sig på de här långa, långa distanserna för att studera. Och när man gör på det här sättet, att man verkligen tänker att promenera bort eller rida bort hela vägen till Yemen för att höra hadither. Du tar det 2000 km för att göra det. Då blir det verkligen någonting som uppmanar en person att vilja memorera haditherna. Alltså du har inte tagit det hela vägen dit för i onödan. Så Imam Ahmed rahimahullah, han har väldigt mycket vikt för att memorera på vägen dit och när han lyssnar hos de lärda. Och det har nämnts, och jag har aldrig hört någon som har nämnt så mycket som han har memorerat, att han memorerade 1 miljon hadither. Och det som är som är hadither, det är dels upprepade hadither som kanske har nämnts från olika sahabas, dels olika berättarkedjor, dels uttalanden från sahabas och dels uttalanden från tabi'un. Det betyder att Imam Ahmed bokstavligen var som ett, vad ska man säga, ett encyklopedi utav kunskap. Hans Mustan Imam Ahmed, som har tryckts nu i vår tid, är 52 volymer tror jag lång. 50 volymer. Och där i dagens version ligger på 20 000 någonting hadither. 20 000 hadither ungefär. Och den är 50 volymer. Tänk dig då när han hade memorerat 1 miljon. Det är som han går runt i sitt hjärta eller i sitt huvud han liksom, som ett helt bibliotek subhanallah. Imam Ahmed rahimahullah, han har inte bara vikt vid att studera hadith, utan han lär även vikt vid att studera Koranen. Han lär väldigt mycket vikt vid det. Varje vecka så läste han ut Koranen 2 gånger. En gång vid dagtid så att han läste Koranen, och en gång vid natttid att han bad bönen så läste han Koranen. Så 2 gånger i veckan så läste han ut hela Koranen subhanallah. Så snacka om att man verkligen har ett starkt minne. Imam Ahmed rahimahullah studerade hos många olika lärda. I hans musnad, den här stora boken på 50 volymer, så har han 280 lärare. 280 lärare inom hadith som han tog hadither ifrån. Och det är de som är med där. Han kanske hade studerat hos fler än dem. Den första stora lärda som han studerade hos var Husheim ibn Bashir, som var en av stora lärda i Bagdad. Han studerade hos honom i 4 år. Sen finns en annan imam som heter Abdurrahman ibn Mahdi, som också är en av de stora kända imamerna. Och han åkte ju till Mekka där han träffade Imam Shafi'i rahimahullah och lärde sig fiqh från honom. Sen när han slog ner till Sana'a, till Yemen, för att studera där, så hade han inte mycket pengar. Han var inte rik, Imam Ahmed, utan han levde sitt liv som fattig. Så för att få pengar på vägen, vissa nämnde att det var på vägen dit och vissa på vägen tillbaka, så arbetade han som en dagsarbetare. Alltså han var ansvarig för att lasta på typ kamelerna, den som bar saker. Så för att få ihop lite pengar, några enstaka silvermynt här och var, för att kunna klara av, så jobbar han med att bära tunga saker. Men han vill inte ta emot pengar. Så till och med när han kom hela vägen bort till Yemen och träffade den stora imamen där, Abdurrazzaq al-San'ani, så sa Abdurrazzaq: här, ta emot lite pengar. Så sa han: jag har det bra, det är okej. Den ens att han var så fattig till och med att han skulle gå och köpa bröd, så la han sina sandaler i pant för att han skulle kunna köpa bröd. Han var riktigt, riktigt fattig, hade det svårt. Men han la sina pengar som han hade genom att arbeta, jobba sina dagsarbete och liknande, för att han skulle kunna åka på sina resor och samla ihop kunskap. Och han höll på att samla ihop kunskap så här mycket tills han började inte undervisa förrän han blev 40 år gammal. Så han verkligen lade en stor del. Så han började studera när han var 14. Tills dess att han blev 40 så åkte han runt på sådana här resor och samlade ihop hadither. Imam Yahya bin Ma'in, som var hans nära vän och var en av de största imamen, den som studerade hadith kommer direkt höra om Yahya bin Ma'in. Han var särskilt känd att han var kunnig om vilka hadither som är svaga och starka och vilka personer i berättarkedjan som var svaga och starka. Han sa: sahibtu Ahmed ma ra'aytu mithla Ahmed sahibnahu 50 sana maftakhara alayna bi shay'in mimma kana fihi min al-khayr. Han sa: jag var vän med Imam Ahmed i 50 års tid. Yahya bin Ma'in, de som reste tillsammans bort till Yemen för att studera där. Han sa: jag såg aldrig honom skryta av någon av de fina egenskaper han hade. Så han hade jättemycket fina egenskaper, men inte en enda gång under 50 års tid så skröt han. Spannarna. Och då är det verkligen en person, man kanske kan träffa en person en enstaka gånger och man säger: ah, mashallah, han skryter inte. Men är du med en person och han reser tillsammans med honom hela vägen här tusentals kilometer långa resan, vi snackar 2000 kilometer dit och 2000 kilometer tillbaka, det är långa resor att resa. Trots det så såg han honom aldrig skryta om sig själv. Till slut kom Imam Ahmed rahimahullah tillbaka till Bagdad och han började undervisa där. Och bland hans studenter var vissa av de största imamerna i världshistorien. Imamer som Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, som har skrivit 3 stycken av de här 6 kändaste hadithböckerna. De alla var Imam Ahmed rahimahullah studenter. Hade otroligt många studenter. Det har nämnts att när han hade sittningar i Bagdad så satt det 5000 studenter framför honom. Varav 500 skrev ner vad han sa och 4500 de resterande de satt bara och tittade på honom, hur han var som person, hur han betedde sig och bara lyssnade för att bara dra nytta av hans akhlaq och hans beteende. Imam Ahmed rahimahullah, han har som sagt mycket vikt vid Koranen. Han har mycket vikt vid profeten sallallahu alaihi wasallam sunna. Men han har också mycket vikt vid fiqh. Och det här är en viktig punkt, för att vissa personer i vår tid, de säger att Imam Ahmed, det är sant, han var kunnig inom hadith. Han var kunnig inom hadith, han har memorerat mycket hadith. Men man kan inte ta hans åsikter när det kommer till fiqh. För yani, han bara berättade vidare hadith, han var inte expert när det kommer till fiqh. Och det här stämmer inte. För tänk er en person som är ett sån här uppslagsverk, som har memorerat 1 miljon hadither, uttalade av sahabas, uttalade av tabi'un. Han kände till alla olika uttalanden, hade studerat hos Imam Shafi'i, lärde sig fiqh från honom. En sån här person, han är ett uppslagsverk inom fiqh också. För vad är fiqh baserat på? Det är baserat på Koranen, på profeten sallallahu alaihi wasallam sunna och på uttalanden från sahabas och tabi'un. Det är det man drar nytta av. Och de lärda har prisat honom just för hans kunskap. Imam Shafi'i, som var den här stora lärda inom fiqh, som var så kunnig som han var inom fiqh, han sa: kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan atqa wa la awra wa la afqa min Ahmad ibn Hanbal. Han sa: jag åkte ifrån Baghdad och jag lämnade inte en enda person. Och vi snackar Baghdad, det var en miljon stad på den tiden typ. Jag såg inte en enda person som hade mer gudsfruktan, eller mer höll sig borta från tvivel, eller var mer kunnig inom fiqh än Ahmed ibn Hanbal. Så han var i den muslimska världens huvudstad, så var den här stora staden med jättemånga lärda, så sa han att den som var mest kunnig inom fiqh, det var Imam Ahmed. Och så ska någon komma idag och säga Imam Ahmed, han var inte faqih. Imam Shafi'i rahimahullah sa också: Ahmed imamun fi thamani khisal, إمام في الحديث، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. حصا att Imam Ahmed rahimahullah, han var en imam, jag glömde bort den, och imam och fil-fiqh, det var det jag skulle komma fram till, den kom inte med här, jag glömde skriva ner. Han sa att Imam Ahmed rahimahullah, han var imam inom 8 ämnen. Han var imam inom hadith, och han var imam inom fiqh, det vill säga att han var typ den ledande inom fiqh. Och han var den ledande inom språk, och den ledande inom kunskap om Koran, och den ledande inom kunskap, eller genom att vara sin fattigdom. Ledande när det kom till att avhålla sig från dunja. Ledande att hålla sig borta från tvivelaktigheter. Och den ledande när det kom att hålla fast vid profetsansam och sunna. Så en av de sakerna som han var en imam inom var just hans kunskap om fiqh. Och Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, som också är en av de största imamerna på den här tiden, han sa att kunskapen går tillbaka, all kunskap går tillbaka till 4 personer. Och bland dem nämnde han Imam Ahmed ibn Hanbal, och han sa wa kana Ahmed afqahuhum. Och Imam Ahmed, han sa att den riktiga kunskapen, eller de som hade mest kunskap på den tiden, var 4 personer. Och bland dem Imam Ahmed, och sa Imam Ahmed hade mest fiqh utav alla dessa. Och Imam al-Nasa'i, en av de imamerna som har berättat vidare Sunnan, sin bok Sunnan Nasa'i, sa Jama'a Ahmed ibn Hanbal al-ma'rifa bil hadith wal wara' wal zuhd wal sabr. Naam, han sa att Imam Ahmed rahimahullah, han samlade ihop kunskap inom hadith och wara', hålla sig borta från tvivelaktigheter och avhållsamhet och tålamod. Så Imam Ahmed rahimahullah, han var en imam som hade kunskap inom många olika ämnen, inom Koranen, inom sunnan och inom fiqh. Så en person ska inte gå och säga att han inte var en imam av fiqh. Imam Ahmed rahimahullah, när han började undervisa, så var som sagt han blev väldigt populär bland folk. Imam Abu Dawud, som har skrivit i sunnan, han sa kanat majalis Ahmed majalis al-akhirah la yudhkar fiha shay'un min amri ad-dunya ma ra'aytuhu dhakara ad-dunya qat. Han sa att Imam Ahmed, de sittningarna man hade med honom, det var sittningar som handlade om det andra livet, om det kommande livet. Och jag såg aldrig honom prata om dunja. Kolla Imam Ahmed rahimahullah, och han prisade honom för det här. Ibland, idag så är det vissa som klandrar ulema för att de inte pratar om olika dunja-relaterade ämnen. De säger de har inte kunskap om det här, och de är så här, de är så här. Imam Abu Dawud, som är en av de som skrivit ner sunnen, han prisar Imam Ahmed just för det här. Kolla vilken skillnad, subhanallah. Och det här påminner också oss om när vi har sittningar, att när man sitter ner och pratar, hur viktigt det är att man talar om religionen, talar om Allah subhanahu wa ta'ala, prisar honom, talar om profeten sallallahu alaihi wa sallam, talar om saker som har med religionen att göra. För det är rätt att ens iman går ner när man har sittningar och sitter ner tillsammans. Att man pratar för mycket om dunja. Och det gör ens hjärta hårt till slut. Visst, ibland man behöver prata om saker som har med dunja att göra och så vidare. Man kan hjälpa varandra med att fixa arbete, man kan hjälpa varandra. Vår tid ser annorlunda ut, man måste ha ett jobb för att kunna försörja sin familj och så vidare. Men att man inte glömmer bort att man pratar just om akhirah, pratar om jannah, pratar om helvetet och så vidare. För det var det som det nämnts att Imam Ahmed rahimahullah gjorde. Jag nämnde som sagt att Imam Ahmed rahimahullah, eller de tidigare imamerna, de gick igenom svåra prövningar. Imam Abu Hanifa rahimahullah, han ombads att bli en domare, men han vägrade. Vilket ledde till att han blev fängslad och han blev piskad. Ni kommer ihåg historien att han blev slagen. Imam Malik rahimahullah, han ombads att gå fatwa, att ta tillbaka sin fatwa om att den personen som skiljer sig när han är tvungen, att det inte räknas. Det här ledde honom också till vad? Att han blev piskad till den graden att hans armar gick ur led. Han kunde inte lyfta upp sina armar. Han blev så skadad. Imam Shafi'i rahimahullah, han blev falskt anklagad när han var borta i Yemen för att han skulle på något sätt vilja göra uppror mot ledaren. Så han togs, fängslades i kedjor och togs den här 2000 km rutten från Yemen hela vägen till Bagdad. där han höll på att bli avrättad. Och jag berättade om hans, i hans biografi, den här historien. Så alla de här imamerna blev prövade. Men det var ingen av de här imamerna som blev prövad med en så stor prövning som Imam Ahmed. Wallahu a'lam. Och det var ingens prövning som skulle komma att påverka den muslimska umman så mycket som Imam Ahmed rahimahullahs prövning. Många har säkert hört talas om det här mehnat khalq al-Qur'an. Alltså den här prövningen med att Koranen, att Koranen var skapad, att man spred den här åsikten. Men det är få som kanske har verkligen förstått vad det var som egentligen hände. Och det är viktigt, man har hört den här gången, Imam Ahmed rahimahullah hade tålamod när han blev tvungen att säga att Koranen var skapad. Men vad var det egentligen som hände? Det var så att det fanns en av kaliferna som styrde Abbasid-dynastin, eller styrde under i kalifatet, Abbasid-kalifatet, hette Harun al-Rashid. Okej, Harun al-Rashid, ni har säkert hört talas om honom. Han styrde det islamiska kalifatet i 23 års tid. Okej, och han var känd att han generellt stod på Ahl Sunnas sida. Dels så kommer ni säkert höra att Shia inte tycker om honom alls. Och dels att Mu'tazila och liknande tyckte inte om honom. Han var emot generellt de olika sekterna som existerade. Han stod på Ahl Sunnas sida. Men på hans tid så hade han en rådgivare som började komma närmare honom. Och på den tiden också kan man säga att islam spreds väldigt mycket. Det fanns en ledare, det kom en ny ledare till makten som hette Nikforus. Som var innan honom som var för, som styrde för det bysantinska romerska riket. Innan honom så var det en kvinna som styrde. Hon var generellt rädd för Harun al-Rashid. Så hon betalade vad? Jizya och liknande. Alltså betalade skatt till honom. Och de kände sig nervösa för honom som person. När Nikforus kom till makten. Det finns en känd historia om det här. När han kom till makten så skrev han ett brev. Och sa, nu är det slut på att vi ska betala jizya till dig. Du ska betala jizya, eller du ska ge oss tillbaka pengarna. Annars så kommer du få se att vi kommer kriga. Och det nämns att Harun al-Rashid, när han fick det här brevet, så blev han riktigt, riktigt arg. Och de som satt i sittningen, de blev rädda och nervösa för honom. Så sa han, jag kommer inte stanna kvar i Bagdad en enda dag efter det här. Så han tog hela sin armé och de gav sig ut. Och det var typ en av de största arméerna som var på den tiden. Tills de attackerade det bysantiska riket. De tog över Cypern och de tog över massa ställen. Och de krossade totalt de bysantiska arméerna. Och de förlorade typ inte en enda slag under den tiden. Så att Harun al-Rashid, han var känd att han var stark. Och han gav muslimerna seger och framgång. Harun al-Rashid, han styrde som sagt under 23 års tid. Och under hans tid så hade han en rådgivare som hette Yahya al-Barmaki. Och Yahya al-Barmaki, han kom från han var pers ursprungligen, alltså från Iran. Han var hade dåliga influenser på Harun al-Rashid. Dels så började han se till att man började översätta filosofiska verk redan på Harun al-Rashids tid. Och dels så började han kalla till sig filosofer från olika delar av den muslimska världen för att diskutera och hålla olika debatter om filosofi och så vidare. Så redan på Harun al-Rashids tid, även fast han var hård mot filosoferna och de som höll på med kalamteologi och så vidare, så började det dyka upp under hans tid, vilket gjorde att vissa av hans barn blev påverkade av det här. Han hade flera barn, men det var två stycken framför allt som började tävla om makten. Det var hans son Mohammed al-Amin och Abdullah al-Ma'mun. Mohammed al-Amin, han tar makten efter Harun al-Rashid rahimahullah dog, så tar han makten och han styr i 4 års tid. Men Abdullah Ma'mun, han blir lack, han vill åt makten. Så det leder till typ ett inbördeskrig under den här tiden. Efter Harun al-Rashid dog. Så de börjar strida mot varandra tills det att Abdullah Ma'muns arméer omringar Bagdad och han tar över makten i Bagdad. Abdullah al-Ma'mun, han var i sin tur påverkad utav filosofi och kalamteologi. Och hans nära rådgivare var folk som var Mu'tazila. Dels så har jag nämnt att Bishr al-Marisi, som var en av de kändaste som kallade just till att man ska förneka Allah subhanahu wa ta'alas attribut, han var nära honom. Men det var även en som hette Thumama ibn Ashras och Ahmed ibn Abduad, som var de lärda som han hade på sin sida, som hjälpte honom eller var vid hans sida. De här, de var riktiga personer som förnekade Allah subhanahu wa ta'alas attribut, vilket går emot Ahlu Sunnah wal Jama'ahs tillvägagångssätt. Och bland de sakerna som de kallade till var vad? Att Koranen var skapad. Att Koranen var skapad. Så de påverkade Ma'mun, och påverkade Ma'mun under en längre tid, tills det att han blev helt påverkad. Han tog över makten år 198. Och han styrde fram till 218. Så han styrde i den muslimska världen under 20 års tid. Men det var först i slutet av hans liv, år 218, som han började tvinga folk att de också ska ha åsikt att Koranen är skapad. Han började själv bli påverkad av det. Han var påverkad av Shia. Och han var påverkad av Mu'tazila. Men han började påverka, han började tvinga folk att de ska säga att Koranen är skapad. Så han beordrade han som var borgmästare över Bagdad. Han åkte iväg, för han skulle åka iväg och strida mot romarna. Men han beordrade sin borgmästare över Bagdad, som heter Ishaq ibn Ibrahim, att han ska börja samla in de lärda som levde på den tiden, de lärda inom olika kunskaper, att de ska förhöras om de håller med att Koranen är skapad eller inte. Om de inte håller med, så blir de antingen dödade, torterade eller fängslade. Så nu börjar det komma in tvång. Från att Mu'tazila börjar sprida sina ideologier till höger och vänster lite i debatter, de hade inte så mycket makt, nu börjar de få mer och mer makt. De börjar vara de som står nära ledaren, och de börjar sprida sina åsikter på riktigt, och nu börjar de också tvinga folk. Så år 218 så började den här riktiga fitnan med att Koranen är skapad. Och jag nämnde tidigare att Imam Shafi'i rahimahullah, han lämnade Bagdad när han började märka att de här sakerna började spridas. Han ville åka till Egypten och vara där, för att där var sunnan väldigt stark. Ahlu sunnan var väldigt starka. Så i Bagdad så börjar de här sakerna spridas. En efter en av dem som testas säger: säger du det här, annars så kommer vi tortera dig eller piska dig. Så en efter en, och bland dem de stora lärda som Ali ibn al-Medini och Yahya ibn Ma'in, han som var vän med Imam Ahmed rahimahullah under 50 års tid, börjar hålla med. För att i islam, om man är tvungen till att säga något, om någon tvingar en att säga någonting, någon stoppar en pistol mot ens huvud nu och säger: om du inte säger att jag tror inte på islam längre, eller säger någonting dåligt om islam, så kommer vi att döda dig. Då är det tillåtet att man säger det, om man är tvungen. Så de använder sig av de bevisen som tyder på det här, att de kan säga en sån här sak. Så de sa inte den här grejen. Nu var det en lärd som var väldigt viktig att få med sig i den här fitnan. Och det var Imam Ahmed rahimahullah. Imam Ahmed var utanför Bagdad. Så han grips tillsammans med en annan av de stora imamerna som heter Muhammad ibn Nuh. Och de fängslas och ska tas tillbaka till Ma'mun. För att de ska förhöras om den här saken. Muhammad ibn Nuh rahimahullah, han dog på vägen. Så Imam Ahmed bad janaza för honom. Sen så vet Imam Ahmed rahimahullah att han skulle komma att testas nu. Så han gjorde dua till Allah subhanahu wa ta'ala att han inte ska behöva se al-Ma'mun. Och Allah besvarade hans dua, så år 218 så dog Ma'mun innan han kom tillbaka till Bagdad. Men det var hans bror, Ma'muns bror, Muhammad al-Mu'tazim, som tog över makten istället. Och det var han som fortsatte med den här prövningen. Det har nämnts att Imam Ahmed rahimahullah såg profeten sallallahu alaihi wa sallam i en dröm som uppmanade honom till att ha tålamod i den svårigheten som han skulle gå igenom. Imam Ahmed träffade också en av de lärda på vägen, han var på väg till Bagdad, som sa att du anta ra'sun, du är en ledare, folk tittar på dig och ser vad du gör för någonting. Så om du kommer säga att Koranen är skapad, då kommer folk att följa efter dig. Nu är det bara folk som är tvingade, men det är inte så att befolkningen säger det, utan det är de lärda har blivit tvungna att säga det. Imam Ahmed förstår vilken prövning det här är. Och det kom också en beduin som sa till honom: يا أحمد إن يقتلك على الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا. Om någon dödar dig och du följer sanningen så kommer du bli en shahid, du kommer bli en martyr. Och om du fortsätter att leva så kommer du leva ett prisvärt liv. Så Imam Ahmed rahimahullah, han tas nu till fängelset, bort till Baghdad. Och han sitter i fängelse, först var han i Raqqa och så tog han vidare till Baghdad. Eller om det var i Raqqa själva testet sker, jag är lite osäker. Men i alla fall, han satt i fängelse i Raqqa ett tag. Om Ahmed han sitter i fängelset så säger han, de börjar prata med honom och säger, du kan ju faktiskt säga det här. Yani, det finns ju en ursäkt i islam att du säger det. Så sa han, vad ska vi göra med Khababs hadith? Hadithen är, Sahabas kom till profeten sallallahu alaihi wasallam när han var i Mekka. Khabab, en av Sahabas. Och de berättade om vilka svårigheter de gick igenom i Mekka. Då sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det kom folk innan er. Som kunde, de sågades mitt i tu med en såg. Och vissa tog de järnkammar som slet av deras skinn och deras nerver. Och det fick inte dem att lämna deras religion. Han bara, vad ska jag göra med denna hadith? Jag måste gå igenom de här prövningarna. Sen sa han, Läste ubali bil habs. Ma huwa wa manzili illa wahid. Wa la qatlan bis seif. Innama akhafa fitnat as-sawt. Han sa, jag är inte rädd för att sätta sig i fängelse. Han bara, fängelse och mitt hus, det är samma sak. Det är ingen skillnad med att jag sitter hemma eller att jag sitter i fängelse. Jag är inte rädd att bli dödad med ett svärd. Det går snabbt. Man går ner, hugger av huvudet eller så. Man dör snabbt. Men det jag är rädd för, det är prövningen att bli piskad. Att bli torterad. Och det kan man förstå. Även man kan tänka, sitta i fängelse. Ja, när man sitter i en cell, visst det är jobbigt men... Man klarar sig. Att bli dödad, man dör. Inshallah man blir shahid. Men att bli torterad, det där är verkligen svårt. En person sa till honom i fängelset, La alayka ya Abu Abdullah, fama huwa illa sultan, thumma la tadri ayna yaqa al-baqi. Han sa, det är inget problem, ya Abu Abdullah. De första två smällarna kommer du känna av. Sen så kommer du inte veta var resten av smällarna hamnar någonstans. Man får två smällar sådär. Det gör ont. Efter det, man har redan så ont i kroppen. Så du får smäll där, du får en smäll där, du får en smäll där. Khalas, du kommer att klara det. Så Imam Ahmed kände av ett lugn efter det här. Sen tas Imam Ahmed in framför khalifan. Khalifan på den tiden, Muhammad al-Mu'tasim. Bredvid honom så är Ahmed ibn Abu Duad som... äggar upp honom och vill testa honom. Imam Ahmed kommer dit och de står, hans vakter står med sina svärd och de står med sina spjut och står med sina sköldar. Tänk er själv om man sitter, kalifen sitter där framför och tittar och man tar strid och det står folk med sina piskor. Det måste vara en riktigt skräckfull grej att man ser folk, bara själva synen att se folk, typ ej, de här vill åt mig. De står där med sina svärd, med spjut och såna här grejer framför kalifen. Man vet, man har ingen makt liksom, att kunna göra saker. Och här står de för att de vill skrämma upp en. Al-Mu'tasim, han hämtar olika utav de lärda från Mu'tazila för att försöka övertyga Imam Ahmed, rahimahullah, att han ska säga att Koranen är skapad. Så under flera dagars tid så kommer de och debatterar med honom. Och säger typ så här, men varför säger du inte så här, varför säger du inte så här och så vidare. Men Ahmed blir samtidigt piskad när det här hände. Men han vägrar att ta tillbaka. Ahmed ibn Abi Duad, han säger till kalifen, avrätta honom. Khalas, låt han dö. Men kalifen vill inte döda honom för att det förstör ens rykte ganska mycket om man ska döda en sån som Imam Ahmed som var så populär som han var. Så han sa istället, "Atuni shay'an min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam aqulu bih." Imam Ahmed, han blir piskad, han blir slagen så här och de kommer och försöker komma olika filosofiska grejer för att säga att Koranen är skapad och förneka Allahs attribut. Sen ger man en vers från Koranen och en hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam sunna, så är jag med er, men ni kommer inte med det utan ni kommer bara med filosofiska tvivel. Imam Ahmed blir ännu mer piskad och ännu mer slagen. Så går den här Ahmed ibn Abdu'ad fram till Imam Ahmed och säger: Ja Ahmed, قل في أذني القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال له الإمام أحمد: يا ابن عبد الواد قل في أذني القرآن كلام الله ليس بمخلوق حتى أخلصك من عذاب الله. Han blir piskad och slagen. Så går han fram till honom. Tänk, det är nästan som en film alltså. Han går fram till honom och säger: Säg bara, Koranen är skapad. Viska bara i mitt öra. Viska bara i mitt öra, Koranen är skapad. Så ska jag snacka med kalifen. Khalas, du blir inte piskad mer. Tänk vilken fitna. När man får de här hårda smällarna. Framför folk tittar på en. Man blir förnedrad. Så säger han tillbaka till honom: Ibn Abi Duad, viska i mitt öra. Att Koranen är Allahs tal. Och den är inte skapad. Så kommer du att bli skyddad från Allahs straff. För att det är det handlar om. Vad ska han kan få honom att bli slagen här? Men kommer han med de här åsikterna, så vad? Är det bara, är det någonting som leder en person till mot helvetet? Al-Mu'tasim sa när han såg hur han höll fast, han sa: släng honom i fängelset. En av de som piskade Imam Ahmed, rahimahullah, han sa: darabtu Ahmed ibn Hanbal 80 sautan, law darabtuhu filan lahadamtu. Han sa: jag slog Imam Ahmed 80 slag. Alltså med så här pinne. Han var inte så att vissa de kan slå så här. När han smällde till så här. De var riktiga smällar. Varje gång han slog honom. Han sa: hade jag slagit en elefant med dessa slag. Så här många slag och så här hårt. Så hade elefanten gått under. Tänk en elefant, hur stor den är. Hade man smällt till en elefant med de smällarna som Imam Ahmed rahimahullah tog emot. Så hade han vad? Förstört elefanten. Elefanten hade gått under. Imam Ahmed rahimahullah slängdes i fängelse efter det. Han satt i fängelse i ungefär 2 års tid. Han fängslades år 218 och kom ut ur fängelset år 220. Men fitnan tog inte över, utan han sattes på en riktig prövning under den här tiden. Han sattes i husarrest. Så han fick inte undervisa. Han fick inte lära ut. Tills det att det kom år 227. Och då alltså 7 år efter Al-Mu'tasim när han styrde. Och då var det en kalif som hette Al-Wathiq som tog över. Så först var det Ma'mun som började med det här. Därefter så kom Al-Mu'tasim och sen kom Al-Wathiq. Al-Wathiq tyckte inte att man skulle tortera Imam Ahmed eller sätta honom i fängelse. Men han var som sagt i husarrest. Och det finns en jättevacker historia om en lärd som heter Baqi ibn Makhlad, som var lärd borta från Andalusien, alltså borta i Spanien. Han hade tagit sig hela vägen bort från Spanien till Bagdad för att studera hos Imam Ahmed. Han visste inte att han var i husarrest. Spanien till Bagdad, jag kollade upp det här en dag, det är ungefär 5000 kilometer. Så tänkte jag själv, det är som att man tar sig från Stockholm ner till Italien, tillbaka och sen halvvägs tillbaka. Så jättelång avstånd. Baqi ibn Makhlad hade tagit sig hela vägen till Imam Ahmed för att studera. När han kom dit så sitter han i husarrest. Det var inte så att man kunde ringa folk på den tiden och veta vad det var som hände. Så han kom till Imam Ahmed och sa: jag vill studera hos dig. Han sa: jag får inte undervisa, det går inte. Han sa: jag vill lära mig hadith från dig. Han sa: det finns ett sätt du kan göra. Kom till mitt hus, klä på dig för kläder som en tiggare. Okej? Okay? Så kommer du komma till mitt hus, för att det finns spioner som ser. Om han kommer dit varje dag med penna, block och såna här grejer, så ska sitta och skriva ner. De förstår, Imam Ahmed, han har hemliga lektioner hemma, han får inte ha lektioner. Så kom till mitt hus med fattiga kläder. Så ska jag ge dig lite bröd och så delar jag med mig med några hadither. Och han höll på så här i flera år. Tänk dig själv, varje dag att gå med så här, man förnedrar sig själv, tänk dig själv. Du ska studera hos, är ni folk, de kom knappt till lektionen här. Vem ska sätta på sig kläder som en tiggare och gå in och be om 2 hadither och sen gå därifrån? Det här är vad man kallar sabr, för att söka kunskap. Vilken himma de hade att ta sig de här 5000, 6000 kilometerna. Är ni på det sättet? Tänk er Saharaöknen, ta sig förbi hela Nordafrika. Ta sig förbi de här svårigheterna som det var. Bara för att kunna komma och studera med Imam Ahmed, så vi kan gå igenom det här. Hur som helst. Under Wathiqs tid så började han pröva folk ännu mer. Förut var det bara de lärda, de stora lärda som man började testa. Nu var det varenda person som har kunskap inom fiqh, inom hadith. Den som gjorde adhan i moskéer, den som var en lärare, den som var en qadi, domare, allihopa skulle testas. Säg att Koranen är skapad, säg inte att Koranen är skapad. Folk flydde från området. Folk satte sig i fängelse. Folk dog. Mohammed bin Nasr al-Marwazi, rahimahullah, han blev dödad till exempel. Han dog. Vi pratade förut om al-Buwaiti, som var student i Imam Shafi, rahimahullah. Han dog också i fängelset. Så många, många av de lärda dog under den här tiden. Och det var verkligen en prövning, för att den här kalifen, det var inte bara så att han själv hade åsikter utav kufr, utan han tvingade på folk att tro på det som är kufr. Och han gick så långt att han beordrade att alla moskéer, eller i moskéerna, skriver en stor skylt där det står La ilaha illa Allah Rabbul Qur'an al-Makhluq. Att det finns La ilaha illa Allah, Herren till den skapade Koranen. Det här skrevs inuti moskéerna. Alltså fatta vilken kufr det här var, att göra en sån här sak och tvinga folk, tvinga dem lärda, sätta dem i fängelse och så vidare. Och som jag sa i början av lektionen, som vi kommer fram till, att det är viktigt att vi känner till hur saker och ting var på den här tiden. Så man förstår att det var inte första gången. Vissa personer pratar om idag och säger de lärda slängs i fängelse. Det är inte första gången lärda slängs i fängelse. Vissa utav ledarna, de har kufferåsikter. Det är inte första gången vissa ledare har kufferåsikter. Vissa ledare gör si, vissa ledare gör så. Det här förekom på den här tiden också. Vissa personer säger med dagens ledare, de tar bort eller ändrar om sharia lagar till exempel. De här ändrade om muslimernas aqida. Och aqida är någonting som är mer värdefullt än lagar de handlar om, att skilsmässofrågor och hudud och liknande. Det började gå riktigt, riktigt långt under Wathiqs tid. Till slut så samlades imamerna, eller de lärda i Bagdad ihop, och de gick hem till Imam Ahmed. De sa, det har gått för långt. Vi klarar inte av det här längre. Kolla vad han gör. Kolla hur han tvingar oss att säga det här. Kolla hur många som sätts i fängelse. Kolla vad det är som händer. De vill ha en fatwa från Imam Ahmed att han ska säga, gör uppror. Tänk dig själv, Imam Ahmed, jag kommer prata sen. Han hade sin janaza. Det var 800 000 män på hans janaza. Och 60 000 kvinnor. Så om Imam Ahmed, rahimahullah, säger någonting, folk lyssnar. En fatwa utav Imam Ahmed tillsammans med de andra lärda, khalas, det skulle bli värsta upproret. Det skulle bli värsta revolutionen. Vad sa Imam Ahmed till dem? Han sa, alaykum bil inkar fi qulubikum, wa la takhla'u yada min ta'a, wa la tashqu asal muslimin, wa la tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, wa anzuru fi aqibatu amrikum, wa asbiru hatta yastarihu bar aw yustarah min fajir. Hada laysa sawaba, hada khilaful athar. Imam Ahmed rahimahullah sa, hata det här som sker med era hjärtan. Lyft inte era händer från att lyda ledaren. Splittra inte muslimernas grupp, för muslimerna var hotade utifrån, från bysantinska riket där och så vidare. Så om det leder till revolution, kanske det delas upp i massa olika små stater. Förstår ni? Det kan leda till någonting ännu värre. Revolutionen leder till kaos. Lätes fukud dima'akum. Spill inte ert eget blod. Och spill inte muslimernas blod tillsammans med er. Titta hur det här kan sluta. Ha tålamod tills det att den personen som är rättfärdig kan slappna av. Och man kan slappna av från den som är orättfärdig. Det här är inte korrekt. Det här går emot vad rapporteringarna säger. Imam Ahmed rahimahullah, kan man säga att han var rädd när han sa det här? Den mannen som har blivit piskad med 80 piskslag och fängslad under åratal. Piskslag som kunde förstöra en elefant. Han var inte rädd för sig själv, men han var rädd för muslimerna. Vilka är det som kommer att dö om det sker revolutioner och uppror? Det är muslimerna. Det är revolutioner. Där det dödas många, många muslimer. Och det är samma sak som de lärda säger än tills idag. När det är så här i de här länderna. För att den väpnade makten ligger i vems händer? I kalifen. Det är han som har hela armén med sig och så vidare. Att folk ska försöka samla ihop grupper och befolkningen för att göra uppror, det kommer leda till kaos. Inshallah ta'ala, gör dua, gör så att den här personen kommer att försvinna eller ändra sina åsikter. Det här var någonting som Imam Ahmed rahimahullah sa på den tiden, trots att det var så gud så som det var på den här tiden. Många kanske inte vet om att det var så här grovt att en person hade bytt ut muslimernas aqida mot en grekisk filosofisk aqida istället. Det var en blandning av islamisk troslära tillsammans med den grekiska filosofi. Så han var rädd att det skulle bli det här upproret och folk skulle mördas. År 232 så kom det en ny ledare till makten. Och det var Al-Mutawakkil, Ja'far ibn Mu'tasim, Al-Mutawakkil. Han vände sig 180 grader, helt och hållet. Han sa, jag är helt emot den här innovationen. Ingen ska prövas överhuvudtaget. Och han gick helt emot och han förbjöd att man ska hålla på med sådana här kalamteologi. Och istället upphöjde Ahlus Sunnah wal Jama'as lärda. Och subhanallah, kolla den här Ahmed ibn Abi Duwad. Han blev drabbad utav hemiplegi, heter det. Det är en ensidig förlamning. Alltså han blev typ förlamad. Han dog senare. På hans begravning var det knappt den enda person som gick dit. Ingen brydde sig om honom. Men Ahmed brukade säga, beinarna var beina kumul janais. Mellan oss kommer ni se på begravningarna. Alltså på begravningsbönen. Er ahlul bidah, folk tycker inte om er. Ni går bara nära ledarna för att ni vill få pengar och liknande. Ingen tycker om er egentligen. Kolla om Ahmed rahimahullah, hur många som brydde sig om honom, subhanallah. Så Ahmed ibn Abi Duwad, den här personen som uppmanade till det här, han blev förlamad. Och sen dör han. Och den personen som piskade Imam Ahmed, Abu al-Arquq al-Jallad. En person gick in till honom, han heter Imran ibn Musa. Och se vad som har hänt med honom. Kallas, det var han som piskade Imam Ahmed, vad hände med honom? Så hade han blivit mentalt sjuk. Så i 45 dagar satt han och skällde som en hund. Satt sådär. Han blev helt galen. Tänk dig hur de här, de var de som piskade Imam Ahmed och trodde att de hade värsta makten och det var så här och så väl. Sen, ena sitter och skäller som en hund, andra har blivit förlamad, han dör, ingen bryr sig om honom. Vad det här? Istället, Al-Mutawakkil, han upphöjde Imam Ahmed. Han vill att Imam Ahmed ska ha någon position. Imam Ahmed vill inte ha en position. Han vill ge Imam Ahmed pengar. Han skickar pengar till honom. Imam Ahmed ville skicka tillbaka. Någon sa han kanske känner någonting i sig. Imam Ahmed tog pengarna och han delade ut till fattiga. Han vill inte ha makt. Han vill inte ha pengar. Han är inte ute efter det här. Men han blev som en rådgivare. Så de som fick höga positioner i Bagdad och så vidare. Det var att man frågade Imam Ahmed. Vad tycker du om honom? Jalla, ta honom. Ta honom. Ta honom. Helt plötsligt Ahlus Sunnah blev starka. Och Ahlus Sunnah var de som kom att styra i Bagdad en lång tid framöver. Imam Ahmed rahimahullah, han började fortsätta att undervisa. Nu var han upphöjd, nu fick han undervisa. Och han hade många studenter som studerade hos honom och tog åsikter från honom. Imam Ahmed rahimahullah, han skrev aldrig en bok som Imam Shafi inom fiqh. Han skrev en bok inom hadith, det här Muslim Imam Ahmed och andra böcker. Men han skrev aldrig en bok där han skrev ner sina egna fiqh-åsikter. För han tyckte inte man skulle göra det. Han tyckte att vi skrev vidare haditherna. Ska inte göra det. Men hans studenter frågade honom frågor. Vad säger du om hur man ska göra wudu så här? Vad säger du om salah så här? Vad säger du om det här? Vad säger du om det här? Och så skrev de ner. Som Ishaq ibn Abi Rahuya. Till exempel, han har skrivit ner, det finns tryckt flera volymer. Bara hans frågor till Imam Ahmed. Och andra utav hans studenter, de samlade ihop deras frågor. Så har de, okej, vad sa Imam Ahmed här? Vad sa Imam Ahmed här? Och så vidare. Och det kan vara lite problematiskt med Imam Ahmed rahimahullahs rättsskola, för att olika studenter har frågat honom. Imam Ahmed, han undervisade under en lång tid. Han dog när han var 78. Han började undervisa när han var 40, under 38 års tid. Sen självklart var det här perioden där han inte kunde undervisa och så vidare. Men man byter åsikter. Så är det med lärda idag. De har en åsikt, sen byter de åsikt senare när de hör om andra bevis och så vidare. Och ibland kan någon fråga om en specifik situation och han svarar så där. Och sen någon en annan detalj skiljer sig lite, så svarar han så där. Så Imam Ahmed rahimahullahs medhav är baserat på olika åsikter som är samlade från hans studenter när de har frågat honom frågor. Imam Ahmed rahimahullahs medhav, hans rättsskola, blev populär i Bagdad, alltså kalifatets huvudstad, under en lång tid. Till och med 100 år efter Imam Ahmed rahimahullahs död så var de fortfarande väldigt starka. Hanabila, de var kända för det. Men Hanabilas medhav blev inte lika utspridd som till exempel Abu Hanifa rahimahullahs madhhab och de andra. Och en av anledningarna till det var att när Imam Ahmed, när han blev erbjuden positioner, så ville inte han ta positioner. Så många gånger så brukar inte, alltså en madhhab den sprids genom att det finns lärare, genom att det finns domare som har en åsikt. Men Imam Ahmed, han tog inte sådana positioner. Vilket till exempel Abu Hanifa rahimahullah, studenter, de tog positioner. Abu Yusuf och Muhammad ibn Hassan, de tog positioner. Och även under Osmanska riket och så vidare tog de positioner. Så hans madhhab har inte spridits lika mycket. Idag så är det typ i Saudiarabien, Qatar, vissa emirat inom Förenade Arabemiraterna som hans madhhab finns i. Den är inte så utspridd så som en Imam Maliks madhhab i hela Nordafrika typ och Västafrika. Imam Shafi är i Indonesien och Östafrika. Och Imam Abu Hanifa i Turkiet och Pakistan och Indien och många andra länder. Men i vår tid så har hans rättsskola spridits väldigt mycket när Saudiarabien blev en stat. Och de stödde och de blev en ledande stat i den muslimska världen. Så många respekterar och vänder sig till. Och de lärda i Saudiarabien är väldigt respekterade i den muslimska världen. Så lärda som Sheikh Nubas och Sheikh Ibn Thaymin hade en hanbalig grund. Och deras åsikter inom fiqh är väldigt väl respekterade över hela muslimska världen. Så man kan inte säga att ett speciellt land är till exempel Hanabila. Men om du kommer åka till olika länder, du åker till exempel till Algeriet, så kommer du se att jättemånga personer respekterar Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Taymiyyahs åsikter, kanske tar de åsikterna. Även fast landet räknas som Malikiyyah, så är de här åsikterna av Imam Ahmed rahimahullah väldigt utspridda i den muslimska världen. Imam Ahmed rahimahullah, han dog år 241. Och han dog i Bagdad. Den dagen han dog så kom det ut 800 000 män. Och 60 000 kvinnor. De har verkligen beräknat. Det var på den tiden de beräknade hur stor plats de tog upp. Är det så här mycket kvadratmeter typ? Jag har läst olika beräkningar de gjorde. De kom fram till att 80 000 män. 800 000 män. Och 60 000 kvinnor kom dit för att be janaza över Imam Ahmed rahimahullah. Och det är väldigt många än till vår tid. Ni vet till exempel, jag kollade upp lite hur många som går på begravningar. Ni har hört talas om Elvis Presley, eller hur? Den här kända rockartisten. Han var typ kändast i USA på sin tid. När han dog på 60-talet eller vad det var, på 70-talet det var, när, så var 80 000 som kom på hans begravning. I vår tid när det är, du vet, så här, det är lätt att ta sig till olika platser. Han var så här, king of rock eller king of... Men Ahmed var 800 000 på den tiden, subhanallah, som gick på hans begravning. Helt otroligt alltså. Men det var på grund av det han hade gjort. Och det var han känd för, att han hade gjort för den muslimska umman. Rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'ah. Och med det så avslutar vi dagens lektion. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara barmhärtig över Imam Ahmed rahimahullah och belöna honom för allting han har gjort för den muslimska umman. Och sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.